Nu har vi gjort det sånn at dere har fått litt kaffe nå, så kommer vi også til å ha en pause, en kort pause underveis, hvor dere får fylle på kaffe og litt sånn. Tippi skal snakke med oss om et veldig, veldig spennende tema. Positiv grensesetting I praksis. Vi som jobber I barnehage vet at det noe som heter grensesetting, og vi jobber med det hver eneste dag. Og dere som mammaer og pappaer, og har diverse roller inn til barn, dere vet akkurat det samme. Dette noe vi noen ganger sliter litt med, og noen ganger tenker at dette klarte vi ganske bra, vær fornøyd. Nå skal vi få, kanskje få med oss noe nytt, og kanskje minnes på noe vi kan. Og så skal Tippi få lov å føre oss gjennom hele tiden frem til sånn kvart på ni, cirka. Da styrer du ordet, så må du få si litt om deg selv først. Velkommen til oss. Kvelden din.
Takk. Tusen, tusen takk for invitasjonen. Så egentlig heter jeg Anna Marjatta Salmela, ikke Salmonella. Jeg finsk, men jeg har flyttet til Stavanger for over 30 år siden. Og jeg har vokst opp I de dype finske karelske skogerne. Og den gangen når jeg ble født, 1961, så var det ikke mange ord som ble brukt I oppdragelse og grensesetting. Det var veldig ofte bare blikket til mamma eller pappa som fortalte hva vi ungene kunne eller helst det vi ikke skulle gjøre. Og jeg tror at det også på godt og vondt. For jeg kan tenke meg at uansett hva vi velger eller hvordan vi velger å møte barn I daglige situasjoner og samspill, så kan vi alltid sikkert finne på det negative og positive sider. I kveld har jeg lyst til å fortelle dere om min egen reise, og fortelle om mange historier og opplevelser. Når jeg kom til Stavanger I 1985, så etter det første året, så kom jeg inn på førskolelærerutdannelse. Og det syntes jeg var utrolig spennende. Og så på tredje året, så jeg var på vinterferieuke I en barnehage der I nabolaget der jeg bodde. Og så husker jeg at det var noen så utrolig mange rampete unger der den gangen. Det var et søskenbar, en gutt på 6 og jenta på 5. Og de klarte å drive meg I vanvitt mange ganger I løpet av dagen. Fordi det virket som at han gutten hadde mange lopper I buksa. Og han var fra det ene til det andre mange ganger I løpet av dagen. Og han begynte å overta sturingen, andre barna sitt lek. Og det ble ofte bare tårer og krangling og spetakkel ut av det. Og så den gangen, om jeg hadde gått 3 år på skole og lest mange fantastiske bøker, så jeg kom veldig kort I praksis. Fordi jeg tenkte på den måten jeg hadde blitt lært opp, og den vanlige måten kommunisere på, var å fortelle nei til oss unger, når vi gjorde noe vi ikke skulle. Så det var på en måte sånn automatisk måte for meg å gripe inn I situasjoner. Og så ble jeg ofte frustrert når jeg så at et barn gjorde noe de ikke skulle. Jeg ble litt irritert, I alle fall når jeg hadde sagt fra 2, 3, 4 ganger kanskje at de skulle ikke gjøre det, fordi den andre får det vondt. Og så husket de barna en liten stund dette her, men så glemte de det ut. Barna så impulsive, så de glemmer ting ut veldig fort. Og så jeg lurer på om det greit for dere at jeg kan komme litt nærmere dere innimellom, se på dere litt, eller kanskje til og med ta på dere litt. Det kanskje bare sette en del situasjoner som på plass som jeg har gjort I forhold til barn. Det greit jeg gjør det? Så bra. Og så, hvis noen ikke blitt tatt på lenge, så det et par ledige stoler helt her fremme. Så kan dere flytte på dere. Men jeg husker, når jeg så en slik situasjon, som dere ser der på bildet, så jeg skjønte bare at dette ikke var så greit. Og så jeg husker i alle fall han kutten på 6 år, når jeg hadde allerede sagt fra 2, 3, 4 ganger, og så igjen var han der. Så jeg i min irritasjon og sinne som begynte å bygge seg opp, så gikk bort til han og sa, vet du hva, hvor mange ganger skal jeg si til deg at det der gjør du bare ikke? Og så må du gutta ut det flere når jeg snakker til deg. Og blæ, 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 slik holdt jeg på med. Og så den gangen var det faktisk veldig vanlig i mange barnehager at de voksne dro ungene med seg til garderoben. Jeg husker jeg tok tak i skjortakraken hans, og så dro jeg han etter meg til garderoben. Og på veien dit så jeg holdt på med, ja, gå mange ganger, og Gati, skal du huske dette her, og nå skal du snart begynne på skolen, og blæ, 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 blæ. Og så han stoppte opp og han sa til meg, du, jeg er så klar når du slutter i denne barnehagen her. Og jeg klarte ikke bedre, men jeg strammet grep og jeg så på han og sa, ja da, men det er faktisk du som slutter lenge for meg. Der startet jeg. 1989 som en pedagog. Og det varte mange år. Og da jeg husker i 92, jeg jobbte som leder i en stor barnehage, der en av avdelingene var mottakeravdeling for barn fra tidligere Jugoslavia. Det jobbet noen fantastisk flotte voksne der, når jeg først fikk øynene mine opp for det. Og det husker jeg en dag når jeg skulle gå til avdelingen og gi til de voksne noen informasjon og beskjed. Så jeg ble allerede møtt på døra. Så tenkte jeg dette var rart, at hvorfor skal sjefen stå på døra og snakke? Men så begynte jeg, blæ, 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 blæ. Og så plutselig sa hun, jeg ansatt Miriam til meg, at vent et lite øyeblikk. Så tenkte jeg, guri malla, hvordan dør hun å si slik til sin sjef? Hun er jo bare en assistent. Og det var ikke bare at hun var assistent, men hun var også en utlending. Jeg klarte ikke å se på meg selv som utlending den gangen. Jeg bare tenkte jeg var pedagog og sjef, at jeg vet jo best. Men det ble vendepunktet i mitt liv. Fordi når hun sa til meg, vent litt. Hun så at det var 2 barn i full krangel med masse tårer i motsatt side av avdelingen. Og det som hun gjorde var helt fantastisk. Hun gikk bort til disse barna uten å si et eneste ord på veien. Kanskje fikk barna litt flere kloremerker eller mistet litt flere hårstrå. Men når hun kom bort til barna, hun brukte kroppsspråket sitt og hun skilte barna fra hverandre. Hun gikk ned i hug og hun sa, oi, dette ser veldig vondt ut. Jeg lurer på hvordan jeg kan hjelpe dere. Men vi skal finne ut av dette her. Det var helt fantastisk. Situasjonen roet seg. Og noe skjedde inni meg, og så tenkte jeg når jeg gikk opp på kontoret mitt igjen, at du Tippi, i morgen er det slutt med dine nei, ikke, ikke lov, se på meg, hvorfor, og så videre. Tror dere jeg klarte å få det til? Jo da, jeg er kjempeflink. Det tok litt tid. Det tok litt tid. Fordi å begynne med, jeg fortsatt fungerte i autopiloten min. Og jeg så det sånn, nei, hallo, du må ikke det. Og så videre. Men nå hadde jeg blitt bevisst, så jeg pekket ut. Jeg sa sånn, hei, jeg lurer på om du hadde klemt ut. Hadde du det? Og så begynte et helt nytt liv for meg. Og jeg så faktisk at dette ganske fort endret relasjoner i forhold til flere barn på en veldig positiv måte. Og det inspirerte meg utrolig mye. Så det er sikkert for 15 år siden nå i alle fall jeg begynte å holde foredrag om dette tema som er babyen min. Og jeg var for mange år siden på et kurs der en hjerneforsker sa at barnas hjerne er laget slik at den ikke greier å registrere ordene nei og ikke. Hvis du sier til barna, hallo, ikke løp, så hører de bare løp. ikke bit, så hører de bit. Og jeg må si for min del at jeg tror på det. At det fungerer slik. I tillegg, når jeg begynte å tenke på dette tilbake, så når jeg tenkte på alle neiene som de voksne brukte i barnehagen, og når jeg hørte at foreldrene brukte det veldig ofte i samspill med barna sine, så jeg tenkte at det skapte utrolig negativt læringsmiljø for barn. Og hvis man tenker på sånn at det går her rundt og sier, nei, 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 hallo, ikke sitt sånn, ikke sitt sånn, vi sitter ikke sånn, vet du, blodsirkulasjonen slutter, nei, vi gjør ikke det. Og vet du, nei, 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 ikke holde hendene i kryss, du, sant vel? Og nei, 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 du må ikke spise så mye godteri her nå, sant? Og så, det blir veldig negativt. Og jeg kunne gjort det, og etterpå fikk jeg ideen, jeg tenkte på at vi kan faktisk fortelle til barn hva de kan gjøre, i stedet for det hva de ikke skal gjøre. Og så, dere kjenner kanskje til danske familieterapeut Jesper Juhl. Og han min stor idol. Og så har jeg fått en ny, han som heter Ross W. Green, en amerikaner, som snakker om samarbeidsbasert problemløsning. Og jeg har vært på kurset til Bekke, og det så fantastisk. Fordi dette med samarbeidsbasert problemløsning, det jo så fantastisk, fordi sånn som jeg tenkte før, når et barn oppførte seg sånn, på gærlig måte, sant? Noe som jeg ikke liker. Så når jeg gikk og i rette sett et barn, eller skulle veilede, vi kan kalle det mer positivt, å veilede, så jeg tror at målet mitt var, og håpet mitt var, at dette barnet aldri mer skulle gjøre det igjen. Jeg hadde så lyst at dette barnet skulle bli snille nå forever. Og så hjalp det ikke. Men i vårt samarbeidsbasert problemløsning, at vi tar barna med i prosessen. Og han, Ross Green, har sagt at han har hatt mye bedre erfaringer å jobbe med barn helt ned til 4-årsalderen på denne måten, enn for eksempel med en del ungdommer. Og for eksempel, hvis et barn en periode der de slår mye. Så at vi bekrefter det og ser at, vet du hva, jeg ser faktisk at du slår, du klarer ikke la være å slå. Og jeg lurer på hvordan jeg kunne hjelpe deg at du klarer å slutte med det. Da etablerer du mer kontakt og samarbeid. Og noe av det viktigste vi voksne kan tilby barn er en relasjon. De fleste barnehagene, jeg kan tenke meg alle barnehagene jeg spør når jeg holder kurseforetrakt rundt i hele landet. Når jeg spør at har dere noen barn i barnehagen som ikke vil være der når det en konflikt, og dere kommer dit for å skulle hjelpe, eller kanskje det fortsatt finnes faktisk voksne som skjefter litt. Det jo menneskelig også, at vi gjør det innimellom. Innimellom mister vi tålmodigheten. Men uansett at når de voksne kommer til situasjonen, så et barn allerede på vei ut derifra. Et barn vil ikke være der. Jeg vet ikke om dere opplever det i denne barnehagen. Om dere som foreldre noen ganger opplever det. Barnet vil ikke være der. Barnet vil ikke se på dere. Og det betyr at barnet vil ikke ta imot deres relasjon. Og det det viktigste vi voksne kan gjøre, er å tilby dem det. Så tenk på at, ok, hva kan vi gjøre da? Hva skal til for at barna vil ta våres relasjon imot? Det var faktisk en herlig ung mor en gang her for noen år siden i Nord. Hun tok kontakt med meg dagen etter hun hadde vært på kurs. Og hun sa, vet du hva som skjedde i går kveld? Nå jeg kom hjem. Og jeg har sletet en del med min sønn på 8-9 år. Vi har hatt det ganske tøft i forhold til enkelte områder. Og jeg kjenner at det vanskelig av og til dette på kveldene, og fordi vi har små krangler og kjefter på hverandre, og jeg føler meg ikke vel. Men i går kveld, når jeg kom hjem, och han skulle lägga sig. Jag satt med på sängkanten och så sa jag till han: du, vi har haft det lite vanskeligt den sista tiden. Ni är begynna att krangla om ganska många ting och så jag har begynt att käfta på dig. Och det kommer faktiskt inte något gott ut av det, men jag har inte klart la vara. Så nu lurar jag väldigt på vad vi kunde göra vidare så att vi kunde få det bättre. Vet du vad som hade skett? Hans sönnen, hennes 8-9 år, hade flyttat på sig helt på den ena sidan av sängen mot väggen där. Klappat på matrassen och sagt till mamma: kom och lägg dig här. Det var så fantastiskt. Så jag tänker på sådana att visst vi önskar att ändra barns attvärt, så är det så viktigt att vi börjar tänka på ännu mer bevisst. Vad ska jag göra? Hvordan jag kan ändra min måte att möta barna på? Barna tränger oss vuxna som medspillare i alla vanskeliga situationer som uppstår. Och hvis barna upplever att de får käft, så de faktiskt kan väldigt lätt få känslan att mamma eller pappa är icke klar i mig. Och så vet vi dock att känna barnen så gott att när de har gjort något och när de upplever att deras som föräldrar blir lite irriterade för de ser när kroppstemperaturen börjar stiga och stämningen börjar bli lite stram. De märker det. Och så har de sina måtar att försvara sig på. De vill försvara sin integritet. Och nu vet jag inte hur många av er får goda resultat med att spör barna: du, varför gjorde du det? Varför gjorde du det där? Jag har sagt till dig så många gånger att sån gör mig inte. Vilka resultat får vi ut av det? Vad är det barna svarar? Få det. Det var inte jag, men det var han eller det var hur. Och vad är det som sker med oss då? Vi börjar känna att blodtrycket börjar stiga ända mer. Och det är inte sådana fräcka svar vi ska ha. Och så börjar vi lätt fort och köra harare. Och så börjar det bygga sig upp. Och i slike situationer är det ingen vinnare. Som regel bara två tappare. Så jag blir väldigt upptatt av det. Åpna upp. Bygga upp till relationen. Och hvis barna upplever att de blir kränka, det låger sår i självfölelsen. Självfölelsen är det viktigaste vi kan ha. Och den kan vi jobba med och det kan vi bygga upp hela livet ut. Och självfölelsen kan vi få till att växa i relationer och speciellt då när vi känner att det börjar bli lite hett. Kan vi då behålla roen? Hvordan klarar vi skapa balansen? För det när vi börjar gå i angrepp och försvar så vi är ute av balansen. Självfölelsen våres har förlatt oss. Och hvis vi ska kunna få de bästa möjligheter att jobba vidare med och utav situationen, så tränger de vuxna först och upprätta sin balans. För att vi kan kunna hjälpa barnen att upprätta deras balans och så kan vi bygga vidare. Och jag tror det inte är nytt det kommer till att snacka om ikväll, men jag hoppas jag klarar att inspirera er. Jag hoppas jag klarar att bekräfta er. Jag hoppas de historien jag berättar om min resa kan ge dock några nya idéer som dock gärna kan pröva och bruka tillpassa i de situationer där de upplever med deras barn. För det finns inte någon sån direkt uppskrift i enkel situation. Det gör inte det som det var i Supernanny. Det gör vunt för mig att tänka på många lösningar Supernanny föreslår till föräldrar. Men jag tänker på At ofte får vi sånne tanker i hodet når disse vanskelige situasjoner oppstår. Og vi er kanskje litt fortvilet, og vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Si det til barna. Denne situasjonen er vanskelig. Nå sliter vi masse med måltidene. Jeg tenker veldig på hva vi kunne gjort for at vi kunne fått det bedre. Da er prosessen i gang. Samarbeidet i gang. Og vi trenger ikke alltid ha den beste løsningen der og da. Ofte er det vanskelig at den beste løsningen og tanken kommer der og da hvis vi er ute av balanse. Men da får vi samtidig kjøpt oss selv en time-out. Når vi spør høyt og tenker sammen med barna, hva tror du vi kunne gjort? Og synes det ble litt vanskelig, men jeg tror vi klarer å finne ut av det. Nå lurer jeg på om noen av dere tenker på, å herlighet, skal jeg høre på den teite dialekten nesten 2 timer til? Men jeg håper dere forstår godt den flotte finske vestlandsdialekten min her. Går det bra? Så jeg har satt min iPhone til å plinge vel rett før 7:30, så da betyr det at vi får bitteliten luftepause. Da er det tid å gå og tømme ut og ta påfyll det dere har behov for, eller ta en liten røyk, men det blir bare sånn 5 minutter, og så kan dere, kommer dere på plassen igjen og drikke og spise mer her. Det er sånn herlig ordtak. Mennesker er gode på punden, sa fanden. De vil ikke forbedre seg selv, men innan den. Er det noen her som aldri i tanken har prøvd å endre andre mennesker? Håper de kunne endre seg i dette tilfellet barn. Hør du køt, ja, det skal bli deilig den dagen, liksom, og sånn, og de kan slutte og holde på med det og det og det og det. Fantastisk. Det er så menneskelig å gjøre det. Men jeg tror, det er veldig vanskelig å endre andre mennesker. Jeg tror at hvis vi tenker slik at det er han, det er hun som skal endre seg, vi har en umulig oppgave foran oss. Så hvis vi kunne bruke den energien og de tankene rettet mot oss selv, hvordan tror jeg jeg kunne justert? Noen ganger er det snakk om bare pittesmå justeringer. Tonefall kanskje. Bli litt nysgjerrig. Vi har veldig ofte, jeg tenker på mange konflikter, oppstår uenigheter, fordi vi har forskjellige bilder i hodene våre av forskjellige situasjoner som oppstår. Barnet har sitt bilde. Foreldre har sitt bilde. Og jeg tenkte på for å kunne komme videre. Så det er viktig at vi kunne kommunisere sånn at vi blir kjent med hverandre sine bilder. Du, jeg så du ikke klart til å være og ødelegge det der. Jeg lurer på hva var det du tenkte, hva som gjorde det? Og det kan være vanskelige spørsmål for barn å svare på. Men da har vi i hvert fall ikke kjeftet på og tråkket på integriteten, men vi begynner å åpne litt opp. Og herlig dette her, og rammeplanen sier at toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen. Det er så flotte verdier, jeg tenkte på det bør jo gjelde i hele samfunnet, ikke bare i barnehagen. Og så i hjemmene. Og respekt, det er en del foreldre, voksne som sier i dag at herlighet at barna og ungdommene kan være så frekke. De kan svare så frekt, og så kan de lyge. De lyver innimellom, og det provoserer jo oss voksne når barna lyger. Det var en mor som sa en gang, du, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Når sønnen min på 5 år, jeg opplever han så frekk. Fordi det skjer veldig ofte om morgenene når jeg kler på lillesøsteren, at han har vært og så forsynt seg med snop. Og så han vet jo veldig godt at han ikke har lov til det. Og så skjer det at når vi kjører til barnehagen, han sitter der på baksetet så fornøyd og koser seg. Og når jeg ser at munnen går, så da igjen her en måned, jeg bare skjønte, jeg ble så irritert. Og så sa jeg til han igjen, du, hvorfor har du vært nå igjen og tatt snop? Jeg har jo sagt til deg så mange ganger at du får ikke lov til det. Hvorfor har du gjort det? Og så blir jeg så provosert. Når han prøver å svelle for harde livet, og han lukker munnen, og han rister på hovedet, og så sier han, nei, jeg har ikke gjort det, nei. Åh, jeg kjenner bare at jeg kunne sprekke, men jeg kan jo ikke når jeg kjører bil. Åh, hva det jeg kan gjøre? Hvordan skal jeg få han til å slutte å lyge? Ganske artig, ganske interessant. Og så, jeg sa det kanskje, må det bli en prosess. Jeg tror det handler veldig mye om ærlighet. Voksne sine ærlighet. Kunne se litt innover seg selv. Om vi av og til kan ha litt større forventninger til barn enn vi har i forhold til oss selv som voksne. Jeg tenkte på at kanskje, hvis du tenker veldig, så kanskje du klarer faktisk først å se hvorfor han lyger. Det han får kjeft, sånn. Er det noen her som liker å få kjeft? Ingen synes det greit å få kjeft. Det liker ikke barn heller. Når man får kjeft, man får ofte opplevelsen å være veldig liten. Noen ganger til og med verdiløs. Og for å komme seg ut av dette, det jo barnets måte å prøve å ta vare på seg selv og sin integritet. Og lyge. En ting her, er det noen her som aldri har lyget i sitt liv? Jeg tenkte på at hvis vi vil at barna skal slutte å lyge, så må vi først slutte med det selv. Det da vi kan være bedre forbilder for barn, fordi vi utrolig store forbilder for dem. Jeg sa en ting du kan kanskje si til din sønn, vet du hva? Vet du hva? Du har merket, ikke blitt du kjempeirritert på deg, og sånn vet du, når du har gått og tatt snop, vet du. Og så spør jeg deg hvorfor du har gjort det, og så du sier du har ikke gjort det. Vet du hva? Jeg er blitt så irritert at du lyger til meg. Men nå har jeg faktisk tenkt meg om, og jeg faktisk forstår hvorfor du gjør det. Jeg liker ikke at du lyger til meg. Men jeg selvfølgelig skjønner, du gjør det fordi du liker ikke for kjeft. Er det noe sånt? Og så kanskje jeg kan si, vet du hva? Jeg lurer på om jeg kunne gjort sånn fremover at jeg skal prøve å slutte å kjefte på deg. Jeg skal prøve. Og så håper jeg da at du prøver å slutte å lyge til meg. Du formidler dine verdier. Du sier, jeg liker ikke at du gjør det, men jeg forstår hvorfor du gjør det. Kanskje vi kan til og med fortelle. Vi kan bli skikkelige støtte- og medspillere for barn. Hvis vi går inn og sier, vet du hva? Jeg også gjorde slike ting når jeg var liten. Vet du hva? Når det var ingen andre hjemme i stua der, og jeg visste mamma hadde bak noen gode småkaker. Jeg synte meg i kjøkkenskapet, og jeg spiste 1, 2 og 3. Og så, det skjedde faktisk en gang jeg husker når mamma kom inn og sa, hallo Tippi, er det du som har vært i kakeboksen igjen? Fordi nå var det ikke så mange igjen. Jeg ble jo livredd, så bare, nei, det er ikke jeg som har gjort det. Jeg også gjorde det. Da blir du støttespiller. Vi trenger ikke si at vi gjør kanskje slike ting av og til nå også. Vi trenger ikke si alt. Men så er det en annen ting. Hvis vi ikke vil at barnet skal ta snop når ikke de skal ta snop, så gjemmer det bedre. Eller så en annen ting jeg tenker på, at vi fortsatt veldig mange av oss voksne vil at barna skal ha snop i dag kun på lørdag, på grunn av helse og sunnhet, kan jeg tenke meg. Men vi voksne, vi kan ha snop i dag på lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og til og med fredag. Vi kan ha det av og til 7 dager i uka selv. Så det er viktig at vi tenker på hva er det vi forventer av barn, hva vi forlanger av barn. Er det noen her som ikke har opplevd at et lite barn kommer inn og sier, du mamma, hva har du i munnen? Hva har du i munnen, mamma? Og så er det vi som prøver å svelle for hard i livet. om jag hostar lite, om jag säger
jag har bara lite ont i halsen, vet du.
Sant. Så jag tänkte ofta att vi är inte så väldigt mycket bättre. Så att barna är ganska härliga. De är våra bästa lärare faktiskt, hvis vi klarar att ta det emot. Och så ska vi se det på det. Nej, det vill inte hoppa framöver. Jag trycker och trycker här, Arild. Nu kom det, tack. Barn fyller ett hem med fred när de sover. Det är kanske när de flesta av dem hoppar på att de små hoppfulla är i sömn när de kommer hem. Detta är också ett av de situationer där barnen får oss vuxna till att dirra ganska bra. Och som jag tidigare, jag höll på att säga det, att när barnen ser att de klarar att vippa oss vuxna utav balansen, så kommer de ofta till att söka till de samma situationerna. Detta med läcketid. Är det många som upplever det att barnen säger att de vill inte gå och läcka mig ännu? Nu är det läcketid. Nej, jag vill inte sova. Min härlig tante unge i Finland som har datter på lite över 2 år, 2,5 år. Så en kväll när hon moren hade igen sagt, hallå ja, nu må du sova. Nu ska du sova. Nej, jag har sovat många gånger allerede. Hon syntes hon hade sovat många gånger nog. Men det här och handlar det om att ta dessa känslor på allvar och seriöst och erkänna. Det som säger bara, nej vet du vad, du må det. Du må bara det. Så är det med en gång vi inviterar till kamp, maktkamp. Visst, vi hade klart att begynna kanske säga, vet du vad, jag hör det du säger. Jag hör att du inte har lust. Vet du vad? Många gånger har inte jag heller lust heller. Jag har heller inte lust. Men så kommer natten och vi sover så kan med dagen detta vara mer vakna och upplagt idag. Ofta är det så att om vi tar en sån liten väg och gå sån, så kan vi på en måte komma på en bättre sida i situationen. Men en gång barna hör inte att de må eller de skall. Vi vuxna lika icke det heller. Det är faktiskt väldigt ofta slik att när det nu är vi vuxna icke lika, så lika faktiskt icke barna det heller. Så därför handlar det ofta om att bli kloka på en måte att vi kan formulera oss lite på andra måter. Och bekräfta den ja härligheten. Det är faktiskt icke kö att läcka sig. Det är icke det. Och tänk på lite större barn. Jag tänker på som kanske 5 år och upp. Och vad kanske vi kan, kanske 4-åringar och kan börja känna lite av det. Visst, vi säger, vet du vad? Vi tar det upp och säger att det är lite med läckningen är lite vanskelig. Men jag syns du kan faktiskt välja själv vad du vill läcka dig. Men så har vi deadline självföljlig. Visst, vi tänker på att deadline är 7:30. Så kan vi säga, du kan faktiskt välja om du vill läcka dig 6:30, 7:00 eller 7:30. Och visst du vill läcka dig 6:30 allerede, så kan du kanske faktiskt få läst till dig 3 små äventyr. Och visst du läcker dig 7:00, så räcker det att läsa 2. Och visst det blir 7:30, så då räcker det att läsa 1. Det är väldigt ofta vi barna för att vi kan faktiskt vara med. De kan vara med och välja. Men visst, de får sån känslan att det är ju situationer som vi vuxna bör välja. Men visst, vi klarar att finna lite som mer flexibla måter att göra det på. Och få barna med på det, så kan det faktiskt fungera lättare. Och så är det någon gång kanske det att vi står och är stressade och de känner på att de har lust till att ha kvällen lite i ro. Och att barna må sovna fort och sånt. Barna märker det i kroppsspråket och stämmen våres. Att nu är mamma eller pappa stressad. Jag huskar här för många år sedan. Jag håller på med mitt äktenskap nummer 2 och det vet jag nu är det sista. Men när jag var i mitt äktenskap nummer 1 och han och hade 2 barn och hon minns det var bara 2,5 år när jag kom i deras liv. Hon syntes det var förfärligt det att läcka sig hos oss, för hon savnade mamman sån och ville helst vara hos mamma självföljlig. Och då för att vi skulle få den läckningen till att gå, så jag huskar att jag tog henne med i pappa sin och min säng. holdte han i fingen, hon holdte på tommelfingen och sa kolla, 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 kolla. Och det är nytta, inte tänka koll i väg om 5 minuter, begynna favoritprogrammet mitt, nu må du sova samtidigt. Hon märkade mig nästa gång. Visst mer stressa barnen märkade. Då är det vanskeligt för dem att ge slipp. Och det är en av de situationerna vi kan kontrollera själv i ganska stor grad. Och så huskar jag att jag måtte ligga där med henne hej till hos hovna. Och så bar jag henne i hennes egen säng i eget rum. Men så vaknade hon så var det och få tommelen väldigt fort igen. Så att hon kunde hålla i tommelen igen. Och så satt jag där till hos hovna. Och så lirkade jag tommelen ut. Och visst hon vaknade så jag satt där hej till hos hovna utan att hålla i tommelen. Och så var det så att du listade väldigt stilla ut. Sant väl? Någon av dock som har erfaring med det. Lista stilla ut. Och när du börjar öppna dörren eller du är akkurat på väg ut så är det pling! Och så ta med kanske de passelige kvite löjnerna att du att jag må bara på du. Jag må bara på du och tissa. Och så kommer på du och tissa och så tissa med lite länge. Och så när vi kommer upp igen eller till barnet så visst med helge så sover barnet. Visst icke så är det kanske smart att begynna lite på ny. Och det som jag fann ut eftervärt att det var grejt att ha inte en stricketöj eller läsning och sånt. Att när jag hade läst för henne. Så att jag blev sittande vid sängen. Jag läste eller jag stricket. Det var en mor som sa en gång att hon tog meditationsmatrassen vid sidan av sängen. Och när hon var färdig med att läsa äventyr. Hon satt på härlig musik och hon mediterade. Och när hon var färdig att meditera så barnet också. För det kanske någon av dock har varit och är med på det att när dock kanske har varit lite stress och så har dock gått ut av rummet till barna och hoppat att nå sover de och så är det att sätta sig föran tv eller slappa på en eller annan måte eller göra egna sysslar. Så kommer snart ett barn ner och lyssnar lite ner och dock tänker på åh hör du kött går för att komma honom och hinna ut igen liksom går för att sova lite. Och så ja, vad är det för någon av? Ja, mamma, jag må bara dricka lite, jag är lite törst. Jag vill ha lite vann. Så bra, okej då, drick lite men inte för mycket sant väl. Och synte jag upp igen och sov. Natta, natta. Och så går det lite till tid och så kommer barnet ner igen. Och säger på, mamma? Ja, vad är det nu? Jag må bara tissa lite. Okej då, ja, ja, det var det jag sa till dig. Du skulle inte dricka så mycket vann sant väl. Det är sånt det blir. Okej, god natta. Och så kan det gå. För visst barnet upplever deras föräldrar lite stressa i de situationerna så de klarar inte ge slipp och få den tryggheten. De tänker kanske att fysören klurar på mamma och pappa hördes lite sinna ut. Bittelitt irriterat så de må komma ner och checka vårdana ansiktsuttrycket. Deras är nog om det ser ut som att det är klar i det är det de må komma och checka. Och visst, de får en lite sån irritabel, trötta svar tillbaka. Och kroppsspråk som icke, kanske betyder kärlighet. Så tränger de komma ner igen. För de barna är i väldigt många situationer, visst de upplever de vuxna är emot dem. De förstår det mycket. Så upplever de väldigt ofta och de får som tankar i huvudet om mamma eller pappa inte faktiskt är klar i mig. De bästa kvaliteter i livet de skapas i goda relationer. Och detta med sovning kan också vara ett område där vi kan snacka om och säga hvordan ska vi göra det. Och ett tips kan vara sådana till du läcker det halv 7-7 eller halv 8. Och då kan vi göra slik. Mindre barn må vi kanske vara lite mer bestämt och sa oj, 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 hörlighet, du må gråta som oj, som du må gråta när du syns det är trist att läcka dig. Då må vi gråta lite, jada, jada, och vi tar lite på och vi bekräftar att man må gråta. Och så kan man kanske börja synga eller läsa bakåva istället för att börja säga hej, nu må du sluta och gråta. Och då skapar det motstånd med en eneste gång. Okej, jag trycker. Där, tack. Och så är en känsare ett plack som bäres av ett barn och moren fryser. Det kan vara en stor utfordring för barnehageansatte för detta med påklädning och fungera smärtefritt i barnehagen. Jag tänker på att en ting som föräldrarna kan göra, som jag tror är väldigt viktigt och som barnehageansatte också sätter väldigt stor pris på, är det att föräldrarna sörjer för att barnen har nog klär i barnehagen. Och klär och skotöj är passelig i störelsen och tillpasset i årstiden, att klärna är hejle. Och så det som är säkert och visst att barnehageansatte kan icke sörja på och hålla riktig kroppstemperatur i alla barnas sine, alla kroppsdelar dagen lang. De kan icke det. Jag förstår väldigt gott mamma och kanske pappa, men jag tror mamma är mer bekymrad för det när de kommer. I alla fall på vintern, de händer små barn så har de inte på vantan. De har inte vantan, de har kämpekolle i fingrarna och de fyrs och de har inte röd. Och så är det så lätt för föräldrar att tänka på, ja men jag har ju sagt så många gånger till de vuxna att de må bara så att hon har vantan på. De klarar inte det i en värld. I 1,5-4 är det ofta kun en vuxen per avdelning igen. Och det blir skiftar och det är ditten och datter lite som praktiskt ting att göra in emellan. Och så jag tänker på visst barnet ellers har nog klär i kroppen och varma skor så klarar det i stund om det är lite kall i fingrarna. Och så jag kan tänka på vi önskar aktiva leken i hoppen är klar i barn. Och så min edelbovis, de har allt för massa klär på sig. Jag har sett många gånger småbarn som de har så massa klär på sig. De klarar nästan inte gå och beväga sig. Så de kämpar tjocka som en polvotter och sånt som du inte kan brygga fingrarna dina en gång. Tänk på dock och föräldrar. Gå på jobb en dag och ha som tjocka vottar para med tommelen i. Så kan du se vad du grejer att göra. Det är inte mycket man grejer att göra då. Och så var det ju en gång en gud som var väldigt som sa att nej, det vill inte ha på mig och pappan min har sagt eller mamman har sagt att jag inte ha det på och sån. Så tänkte jag bara, åh, liksom snille mamma, pappa kom igen. Liksom, la oss i barnehagen, ta oss den jobben och klä på han. Vi känner bäst aktivitetsnivå och hade gärna tränga oss och så vidare. Och så var det en gång en jänta som nektet att ta på rentöj när det hölja och räkna ute. Och jag var och hjälp avdelningen, de skulle ut i barna. Och så jag sa till hon Stine många gånger att kom igen, då må du ta på dig rentöj. Och till slut säger hon, men mamman har sagt att jag tränger inte ta det på vis jag inte vill. Och så tänkte jag att jag får vänta hej till slut med henne och alla andra barna var ute. Och så sa jag till henne, okej, du kan välja dig själv. Jag tänkte bara att jag hoppar du tar på rentöj, för då kan du leka överallt på barnehagen sitt område. Men hvis icke du tar på rentöj så jag hoppar du leka under halvtaket i lekehytten där så att du släpper bli så våt. Och mirakler kan ske. Hon lekte nästan 1,5 timme i lekehytten under halvtaket. Och så är många barnehagen så att det blir bekymrad härlighet, men hvis ett barn får lov att göra sån, så imorgon har vi 20 barn och de vill icke ha på rentöj, vad då? Vadå? Vadå? Är det så farligt då? Men lika icke det. Det blir mycket extra arbete med skifte. Och så hvis icke föräldrar har sörjat för någon och klär så blir det ganska illa för flera parter. Men det är icke alltid så att det blir några av våra bekymringar. I detta tillfälle var det ingen barn som kom och spurte koffer och tänkte icke Stina ta på sig rentöj. Och visst det hade varit det så kunde jag varit ärlig och sagt att jag orkade inte ta den kampen med henne idag. Det var det handlade om. Jag orkade inte ta den kampen med henne. Så kunde barnen ha kanske spännande historia för att alla hemma. Hallå, hur är det som chefen orkade inte ta kampen med Stina om rentöj idag, sant? Och så var det en mor som sa att allt blir att vara grejt på kvällningen och så. Men om morgonen är det frustration att komma sig ut av dörrarna. Är det någon av dock som har det av och till? Lite tid gå. Och där också med att barna kasta ang där de får napp. Där de vet att föräldrar börjar bli lite irriterade. Och det är ganska spännande att pröva sig igen på det. Och situationen är Igår blev mamma eller pappa lite sur och sinte på mig. Nå, jag var lite träg och inte fick klärna på mig. Jag fyllt samfäll. Så jag klurar på. Jag ska pröva det samma idag. Ja då, vi ska se hur hon eller han tar det idag. Och så prövar de det samma. Åh, de syns det är ganska spännande när de klarar och vipper i vuxna ut av pinnen. Av pinnen, inte ut av pinnen, men av pinnen heter det väl. Och så sa en mor att okej, det hjälper ju lite och sånt och med finna klär färdigt på förkant. Och kvällen, hon får välka. Hon, moren hade visst lagt från en lappar och sånt att hon kunde ta en bunk och välka om hon ska ta kjole eller körte eller buksa och diverse. Och hon valgte liksom kvällen för vad hon ska ha. Och hon sa att det fungerade väldigt bra. En annan mor sa att hos oss är det bara hejt pytons. För det är nog gå i dussen och gör morgonställ och allt det här och sånt. Och jag har sagt att med säker i dussen så ska du ta på dig. Men är det gjort när hon kommer ut av dussen? Nej. Och vad det barn och de lika icke. Jag tänker på Jesper Jul säger det så fint att barna vill samarbeta med oss när vi slutar och uppdra dem. Och vad är det? Uppdragelser kan handla om detta. De vuxna vet bäst och mest vad de vill och vad de önskar. Och så kan vi ge besked till barna på den måten som upplevs lite som kränkande faktiskt. Och på en måte komma med ordrar liksom till barna. Gör det och gör det. Så det är inte alla barn som syns det är väldigt grejt. Och så är det väldigt spännande att gå där och tyttla och tattla och leka och göra helt andra ting. Så moren bara säger att jag har blivit så frustrerad att jag vet inte helt vad jag ska göra med det. Och så kanske du kan pröva att ge henne för exempel 10 minuter. Och begynna med först och hon kanske inte kan 10 minuter är. Men visst du brukar 10 minuter beständigt så lär hon känna vad det är. Säg att okej, nu har du 10 minuter på dig och klä på dig. Och visst du inte har gjort det så då går vi till barnhagen med pyjamasen på. Aldrig kommer trusslar om du inte kan genomföra det. Då mister barna tilliten till dockor. Så det är väldigt viktigt. Men det borde ju inte vara något problem att kunna praktisera det. Att vi går till barnhagen med pyjamasen på. Det är väl problem. Och det var en mor som sa härlighet och sån. Det är väl grejt om du kan köra i egen bil. Men tänk på om du måste ta en buss. Vadå? Visst vi måste ta en buss och ha ett par med pyjamasen på i bussen. Vadå? Det handlar om vår slav och självfölelse i den situationen som vuxen. Vi vill ju alltid vara så gode, perfekta, göra ting på en bäst och riktigt möjlig måte. Och då tänker man att härlighet kan tänka alla andra passagerarna i bussen och så om vi ska komma med barnet med pyjamasen på. De tänker väl inte att hon är kon och kvar eller mor, sant? Och det är det som gör att man börjar kämpa och ta maktkamp med barnet och bruka tid på det. Det är att man manglar vår egen inre trygghet i den situationen. Och tänk på så tufft det kunde vara att vi kommer kanske med ett hylande barn under armen och så en påse eller säck med klär i den andra armen. Vi kommer in i bussen och vi säger hej, god morgon allesammen. Vi har haft en lite dålig morgon men jag önskar dock allesammen en riktigt fin dag. Och så kör vi buss. Why not? Varför inte? Och det var en gång en kursdeltagare sa att sån gjorde faktiskt moren min en gång när jag var 5 år. Hon tog mig till barnhagen med pyjamasen på och det var kun den ena gången hon trängte göra det. Och så är det någon som sagt, jo men härlighet, tänk på visst det kommer några 20 barn med pyjamas på till barnhagen imorgon. Och jag tänkte på, det är ju ingen problem, det borde inte vara det. Jag syns barnhagen kunde ofta ha pyjamas party lite oftare. Sån här lilla kåbana i pussen, vi är generellt allt för upptatt av detta med klär. Och så är det viktigt också faktiskt att barnen har på sig klär som kan brukas. Och ju sittnare barna är när de går hämta dem i barnhagen, som regel har de haft bara testosäckare. Och jag har upplevt i löpet av de åren jag har jobbat i barnhagen är faktiskt föräldrar som jag har sett att de reagerar negativt när deras barn är skitten och har skitna kläder. Og foreldrene blir litt frustrerte. Ja, herlighet, han jo nettopp vasket interessen din, og nå har han skjedd den igjen. Se på det nå. No good. Vi trenger ikke vaske dressen hver dag om han litt skjeden. Begynner han stå av seg selv på kolvet dressen så sjukke, så kan vi kanskje vurdere å vaske. Men det viktig at barna får lov til å leke og ja, bruke seg selv og kroppen og skitne til de klærne som i barnehagen. Så ikke ta med sånn klær til barnehagen som barna ikke får lov å bruke. Oi, sånn, nå var det allerede, det var det spisebildet. Det var det vi skulle se litt før dere får pause. Skal vi se? Nei, neste. Der! Dette skal vi snakke litt om før vi tar pause. Det er kanskje et tema som man kunne bruke veldig mye tid til, og her kan det bli veldig mye som påbud og forbud. Nei, nei, må ikke krise sånn. Det må du ikke gjøre. Og nå må du spise litt mer, og det kan bli innimellom ganske ukoselige måltider, og håp og ønske hos de fleste er kanskje at måltidene kunne være koselige sosiale sammenkomster, at man kleder seg til. Det var en mor som sa faktisk en gang at jeg har begynt å grue meg sånn til disse måltidene hjemme. Fordi mitt barn, jenta på 6 år, når hun kommer fra skolen, det første hun spør, mamma, hva skal vi ha til middag? Og uansett hva jeg svarer, så hun viser med hele seg at hun misliker det starkt. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg sa, hun jenta har tatt styringen, ta det tilbake. Det er det vi ofte reagerer på, og sånn når vi ser at plutselig er det barnet som har spillet og styrer dette. Og jeg tenkte på, ta det seriøst, så er kanskje herlighet. Jeg har faktisk begynt å grue meg til, du kommer hjem fra skolen og spør hva som er til middag. Og jeg synes det er så ubehagelig. Sånn at nå faktisk jeg har fått en idé, at jeg begynner å lage middag kun til pappa, lillebroren og meg selv. Du kan få skiva. Why not? Men kanskje kan vi være så greie at vi allikevel lager litt ekstra. Og så når barnet kommer kanskje si ja, herlighet, det lukter litt godt altså, sånn så jeg lurer på om jeg også kan få litt. Det kunne vært fristere. Jeg husker selv de årene jeg har jobbet i barnehage, at av og til i tilsvarende situasjonene har små djevelhårene begynt å vokse opp i hodet mitt, og jeg har hatt behov å ta hevn. Så er det så fristende å si, nei, nå er det for sent. Nå kan du bare klemme det. Så bare spise skiva, du. Ja da. Men hvis vi kan være litt utmyke og si, vet du hva, det faktisk går an. Jeg tror jeg hadde i full fart med denne flotte tupperware-skrelleren, skrelt mange nok poteter og alt, så det går kjempefint. Det var, dette med spiseforstyrrelser er økende faktor i dagens samfunn. Hva kan det komme av? Når jeg var på kurset i Danmark med Jesper Juhl i 2007, så han sa i Danmark er det økende problematikk at der er mange småbarnsforeldre med små babyer ned til 5-6 måneder alder står i kø for å komme til helsestasjonen fordi disse små babyene har utviklet anoreksi. De nekter å spise. Vet ikke om noen av dere opplever av og til at et lite barn snur hodet vekk, vil ikke kapa opp. Har noen av dere opplevd det? Så har dere prøvd med all slags kjøretøy. Nå kommer båt, og nå kommer bil og helikopter og Harley Davidson. Og vi prøver å finne de mer og mer fantastiske kjøretøyene, at barnet blir bare fascinert og kapet opp, og så er vi, så deilig. Jesper, du vil si at jo mer barna spiser, desto mer vellykka opplever foreldre at de er. Nå snakker jeg i utgangspunktet om sunne barn. Hvis man, barna er bleike og har det kvitt under der det skal være rødt, eller hvis de har tendens å utvikle overvekt, så er det viktig at vi tar kontakt med helsepersonell. Jeg tenker på generelt om det kan være litt for mye mas rundt mat og måltidene. Litt for store forventninger. Vet ikke om noen av dere voksne og foreldre fortsatt definerer hvor mye barna burde spise. Det var i den barnehagen der jeg jobbet sist, så det begynner å bli en god del år siden nå, men jeg husker da i en augustdag når vi hadde tilvenning, og en gutt på 4 år som var väldigt spinkel och tunn, begynte där. Och så jag var helt tillfällig inne på avdelningen den ena av de dagarna när de hade lunch. Och moren satt på stolen 2-3 meter under där och följde med stor spänning. Och så jag såg att alla andra barn hade börjat att spisa men han hade inte rört maten sin. Jag gick bort till honom och sa, du Erik, jag lurar på om inte du likar pölser och potetstappe du. Och jag vill alltid huska det blicket med de stora bruna flotta ögonen hans. Och det var fortvilelse. Han bad om hjälp. Och när jag så på honom och spurte om inte du likar pölser och potetstappe så såg jag mamman som satt där. Mamma håll på detta ner från stolen för din mamma satt sig. Jo, han likar pölser och potetstappe. Jo, han likar det. Jo. Och så tänkte jag, det var totalt försäljlig virkelighetsuppfattningar i denna situationen här. Och så jag gick bort till moren, för moren tänkte kanske kom igen, du har nästan inte spist någonting på 4 år, att nu må du liksom begynna att spisa. Nu tror de ansatte att jag är ingen god mor, jag har ju inte fått dig till att spisa, hallå kom igen och rätt mig ut av situationen. Så jag gick bort till moren och sa att visst du har behov att snacka om mat och måltider, så bara kom in hos mig en dag så kan vi prata lite om det. Och moren kom och när hon satt sig ner så jag såg på henne och spurte att vårdan fungerar måltiden är hemma. 4 års frustration rann ut. Jag visste inte om jag ska gråta eller le när jag hörde på. De kunde inte ha fälles frukost hemma länge för de klarte inte det mor och far. De hann rört inte maten. Och så jag sa att vill dock vara med på ett experiment med oss i barnehagen här? Och de spurte vad är det för nu idag? Jag sa det att gutt ut frukosten hemma. Ha frukost i barnehagen och vi har flexi frukost i barnehagen. Vi har det från 7:15 när vi öppnar till 9:30. Någon barn spiste frukost 2 gånger i den perioden. Så var det enkelte barn som inte hade kommit igång med maten. Så måtte vi komma på höjden. Klockan är faktiskt strax 9:30 och jag har inte sett dig att spisa. Jag lurar på om du kunde ta lite. Ja, och så kom det som regel. Okej, ja väl då. Eller så kunde ju enkelte barn uppleva att de faktiskt första gång i sitt liv kunde själv välja när det gäller deras matintag. Och så kunde de säga, nej tack, jag är inte sulten. Men så det är viktigt, vi vuxna har ju ansvar för barns hälsa. Så det är viktigt, vi påpekar konsekvenserna, jag hör det du säger. Men vi ska ju snart ut på tur eller vi ska det. Och då tror jag att du kan få ont i magen hvis inte du har spist i alla fall lite. Och så är det lite tid till nästa måltid. Du vill kräja det. Men det blir lite länge. Så kunde de se okej då. Eller så hoppade de över det. Och så jag sa till hon moren. Hur länge tror du att barnet ditt klarar utan mat? Hoppa över frukost. Hoppa över lunchen. Kanske hoppa över middagen hemma och kanske spisa han kvällsmat hemma. Visst icke så kanske smaka frukosten i barnehagen dagen efter. Jag såg på mora och spurte, vad tror du, hur länge tror du ditt barn klarar att gå utan mat? 1 dag, 2, 3, 4, till och med 5 dagar. Visst han dricka lite in emellan. Moren såg på mig och sa, vad är det du säger? Jag såg på mora och sa, jag har icke pejling. Jag sa att eneste jag hör och ser att det har kommit i väldigt vunnen negativ cirkel. Och jag kommer med dessa tankarna och ställer de spörsmålen bara för att se om jag klarar spåra av. Finna en annan väg att gå. Och det är viktigt hvis det är situationer där det sitter fast. Snack samman hemma som föräldrar. Snack med barnehageansatte. Se om du kan finna en annan väg att gå. Och så... Moren sa det är grejt. Hon kom tillbaka om 2-3 veckor satt på stolen på kontoret och sa, vet du vad? Det har begynt att funka. Han har begynt att spisa första gången i sitt liv av eget initiativ. Det är icke mycket. Det är irriterande lite. Och det värsta för mig i hela processen har varit att hålla käften. Hon var så ärlig, men fick det till. Men han var livlig, klar gutt. Nu är jag inte på skolan. Jag vägde 16 kilo. Det är inte så för mycket för 7-åring. Är det det? Nej. Det är blivit stor och stark. etter hvert. Sånn at det går an, det forskjellige behov for mat. Og så tenkte jeg, hva ønsker vi? Ønsker vi at barna skal spise for å tilfredsstille våre voksne sine ønsker, krav, forventninger og behov? Eller ønsker vi at de selv skal lære å ta ansvar for det? Jeg tror de fleste vil det siste. Jeg så et program i går kveld. Hette det De overlevende? Var det noen som så? Var det på NRK 1 eller 2? To starke historier. Han ene unge mann nå hadde fått en stefar når han var kanskje 7-8 år. Stefaren var veldig snill å begynne med. Men etter 2 måneder endret totalt atferden sin. Begynte å drikke, begynte å tyrannisere moren og disse ungene, han og lillebroren. Han sa lillebroren ble pint timesvis en måltida. Til og med når han hadde kastet opp og klarte ikke spise den torsken. Så tenk på dette med mat og måltid. Lære til barnbegrepene sulten og mett. Hvis barna begynner å tulle og leke med maten, så kan de spørre, hei, vet du hva, for meg ser det ut som at du ikke er så sulten i dag. Er du sulten eller er du mett? Og de kan faktisk oppdage friheten og muligheten når de sier de er mette. Og jeg sier learning by doing. De vil overleve hvis de ikke spiser så veldig mye ved et måltid. Og så sier jeg, men vet du hva, hei, da kan du si takk for maten, og så tar vi maten vekk. Så kommer de om 5 minutter, men alle, mamma, jeg er dempedulten, jeg fikk jo ikke noe mat. Ja, men nå var måltiden over. Det hjerteskjærende, det kan virke så vondt. Men barna tar veldig fort spillet over her, og orker vi å være med på det. Det er kjærligt å sette omsorgsfulle grenser for barn. Og si, hei, du kan velge. Hvis du ikke vil, hvis du ikke klarer å sitte fint og roe deg og spise, hvis du er mett, så da tar vi bare maten, det går ferdig. Virker litt brutalt, synes noen. Men barna kan spille fram og tilbake. Og vi kan masse. Kom igjen, sett deg ned, spis. Nå må du spise litt til. Det kan hende noen ganger at hele måltiden blir bare mas. Og det er ikke kjekt. Og det var en far som sa en gang, jeg vet ikke om jeg gjorde det riktig. Jeg var hjemme alene med mine 2 sønner på 5 og 7 år. Og så tenkte jeg, nå kan jeg gjøre hva jeg vil. Så jeg sa til guttene mine, i kveld skal vi ha fiskeboller uten fisk. De skikte på meg litt rart. Og så spiste de en porsjon, og de ville ha mer. Så jeg klarte ikke la være å si etterpå. Så nei, gutter, var det godt med fiskeboller med fisk? De måkte litt, så på meg. Så jeg vet ikke om det var helt riktig jeg gjorde det. Så kanskje hvis du hadde tilføyt etterpå sagt, vet du gutter, beklager, jeg ikke klarte la være å lure dere. Det dere sier så mange ganger, dere liker ikke. Og så, jeg bare fikk sånn behov å lure dere. Og dere likte det jo så utrolig godt, så det kan godt hende jeg kommer til å lure dere igjen. Da er dere veldig ærlig. Så vet jeg ikke, nå er heldigvis blitt voksne, både barnehageansatte og foreldre, spesielt mye mer romslige når det gjelder dette å spise skorper, eller ikke spise skorper. Det er sånn at jeg var store kjemper for skorpene i det gamle livet mitt. Barna skulle spise opp skorpene. Man skulle ikke kaste vekk mat. Og så var det at jeg kunne si til barna noen ganger til og med, kom igjen, spis opp skorpene så får du starkere tenner. Det er bullshit og direkte løgn. Vi får ikke starkere tenner av å spise skorper eller noe annet som er hardt. Vi kan få starkere CV-muskulatur. Og hvis vi har behov for starkere, så kan vi si det heller. Men den gangen barna går løs og biter andre barn i håndleddet, så vi angrer på at vi har for starke skjeve muskulaturen. Så det er også det viktige med ærligheten.